Vi ber tillsammans. Vi ber för kollekten som vi har samlat in och för predikan här nu som ligger framför. Ja, Herre, vi tackar dig, Herre. Herre, först vill jag tacka dig för Katrin som döpte sig, Herre. Tack för det, Herre. Tack, Herre, för att du möter människor idag på ett fantastiskt sätt, Herre. Tack, Jesus, för den du är, Herre. Och vi längtar efter att fler människor ska få lära känna dig, ska få upptäcka hur god du är, Herre. Så vi ber också för de här pengarna som vi har samlat in, Herre. Låt det få bli, Herre, till ditt verk, till ditt rike, Herre. Herre, låt det få bli till det som du vill, Herre. Så vi ber att du ska välsigna det vi har samlat in, och jag ber att du ska välsigna var och en som har gett, Herre. Och Herre, vi ber också för predikan här och för det jag ska dela, Herre. Låt det få landa i våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för att ditt ord är levande idag. 2000 år senare, Herre, som du gick på den här jorden, Herre, så kan vi veta att ditt ord är levande. Och Herre, du är levande idag, Herre. Så vi ber att du skulle få tala till oss, Herre. Tack att du känner våra hjärtan. Du vet vad vi har kommit hit med, Herre. Du vet vad som vi bär på i våra hjärtan och på våra axlar kanske. Tack för att du känner vårt längtans djup också, Herre. Så kom, Herre, och tala till oss på det sättet som bara du kan. Kom, heligande, Herre. Kom, heligande. Amen. Temat för den här predikan är Jesu återkomst. Och jag ska börja med att läsa från andra Petrusbrevet, kapitel 3 och vers 1-13. Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Är det bara mina öron som det ekar? Eller låter det bra för er? Ni störs inte av ljudet? Det ekar, ja. Jag vet inte om det går det att göra något åt det. Tänker det ska inte vara liksom jobbigt att lyssna på mig av den anledningen. Men, ja. En dag ska Jesus komma tillbaka till vår jord. Och det är det som är vårt hopp. Det är det som är vårt löfte. Och det är det som vi får liksom ha som vårt hopp den här tiden som vi lever i. Det här är inget som vi uppmanas att vara rädda för. utan tvärtom så talar Bibeln om att det är en dag som vi kan få se fram emot, som vi kan få längta efter. Men frågan som vi läste kan ibland kännas relevant både för oss själva men kanske också för människor som inte tror. Hur går det egentligen med det där löftet? Hur går det med löftet om hans återkomst? Det är lätt att vi börjar tvivla på att han ska komma tillbaka. Att han är den som han säger att han är. Att vi fullt ut kan lita på löftena som vi läser i den här boken. Kan vi verkligen tro på det fullt ut? Hur går det egentligen med det där löftet om hans återkomst? Kan vi verkligen lita på detta? Stunder, tider, platser förstår vi att det kommer vi inte ha någon koll på. Tidsperspektivet är något helt annat än det som vi lever i. 1000 år är som en dag. Och en dag är som 1000 år. Det där verkar vara helt utanför vår förmåga och vår liksom tidsuppfattning. Det är lite liknande som med min 3-åriga son Elia. Han kan fråga ganska ofta, kan jag få godis? Jag säger, nej, det kan du inte få nu. Får jag det om 2 minuter? Ja, kan jag ibland säga då. För han vet ju inte hur långt 2 minuter är. Men det är något som han liksom har snappat upp. Kan jag få dem 2 minuter? Och så säger jag ja, ja. Och sen så är det där tjatet. Och han kan även säga om saker som han inte vill ska hända. Något som han liksom ja, inte vill. Då säger han, det gör vi på måndag. Säger han, ja. Det gör vi på måndag, ja. Så måndagar ligger alltid väldigt, väldigt långt fram, oavsett vilken veckodag det är. Han har liksom, det känns inte helt lönt att prata sådär tider och stunder, nästa helg eller om en vecka. Eller, det är lite utanför hans förmåga att förstå det, har jag förstått. Tider kan vara svårt för en 3-åring att uppfatta, men även platser. Jag och familjen, vi ska, kanske det kommer som en nyhet för några här, men i slutet av januari så ska jag och familjen, vi ska åka till Tanzania och vara där i 2 månader. Och det här har vi pratat en del om med barnen där hemma. Och i somras så när vi åkte färjan över till Gotland så utbrister Elia då igen. Åh, är vi i Afrika nu? Ja. Och det var ju också, vi skrattade jag och Rickard och sa nej men det är vi ju inte. Men egentligen inte jättekonstig fråga från en 3-åring. Är vi i Afrika nu? Han har ju ingen aning om vad Afrika är för något. Det säger ju inte honom någonting. Det är svårt det där med tider och platser för ett litet barn. Och på något sätt så verkar det vara samma sätt med oss och med Guds perspektiv. Han har andra tidsperspektiv än vad vi har. Vi kan förstå en viss del, men långt ifrån allt. Men det är så lätt att vi försöker sätta in Guds perspektiv i våra egna perspektiv. Hans tankar och hans löften i vårt tankesystem. Men det där ryms inte där fullt ut. En del kan vi förstå, en del kan vi greppa. Men långt ifrån allt. Vi kan förstå genom Bibelns texter att Jesus en dag ska komma tillbaka. Döma den här världen för det som, hur vi har levt våra liv. Men hur detta ska gå till, när detta ska hända, det är utanför vår förmåga att tänka. Och här handlar det egentligen framförallt om förtröstan. På samma sätt som ett barn har en förtröstan på att mina föräldrar vet vilken tid vi ska vara där, var jag ska vara någonstans, så behöver vi den här förtröstan på Jesus, att han har koll. Han vet tider. Och vad är anledningen då att Jesus dröjer? Är det för att han vill vara dryg mot oss och låta oss gå och vänta? Enligt Petrusbrevet som vi läste här så är anledningen till att han dröjer, det är att fler människor ska få ha tid att omvända sig. Jesus, han vill att fler människor ska hinna säga sitt ja till Jesus innan han kommer tillbaka. Han har ett sånt hjärta och en sån nöd för varje enskild människa. Så om en människa säger sitt ja så är det fest i himlen. På samma sätt som det är idag när Katrin har sagt sitt ja till Jesus. Han dröjer för att han vill att fler människor ska hinna omvända sig och ta emot Jesus i sitt liv. Så om du sitter på den här gudstjänsten och inte har sagt ditt ja till Jesus, så är det ett jättebra tillfälle idag att få göra det. Eller om du inte har döpt dig och känner det där beslutet skulle jag vilja ta, så finns den möjligheten också. Prata med någon av oss pastorer eller någon du har förtroende för. Förra torsdagen så hade vi en inspirationskväll här för alla ledarna i församlingen. Vi hade bjudit in Erik och Erika Andersson och de jobbar som pastorer i Pingstkyrkan i Köpenhamn. Och man kan säga att deras hjärtan, det har blivit drabbat av just det här. Att en enda människa till ska omvända sig. Deras hjärtan har blivit drabbade av en längtan efter väckelse i vår region. Och de är, kände så uppfyllda av det där. Det var det de pratade om, det var det som de bad av. Och den där längtan fick de sprida och ge till oss ledare här i församlingen. Och det där var en sån fin kväll av Guds andes närvaro där han fick möta oss på ett speciellt sätt. Och bilden som Frida Kronlid har delat tidigare här i gudstjänsten blev levande igen. Bilden av små eldar, men också en bild av där Gud håller en tändsticka i handen. Och där han är liksom beredd på att tända en eld. Men frågan är, vill vi det? Vill du det? Vill du att Guds eld ska börja brinna? Att Guds eld ska börja brinna i mitt hjärta, i vår församling, i vår stad, i vårt land och i vår värld. Vill vi det? Gud, han är beredd med den där tändstickan och vill komma mer med sin härlighet. Men vill vi det? Eller är vi nöjda med det vi har? Är vi nöjda med det som vi har fått smaka på? I andra Timoteusbrevet så beskrivs människorna i de sista dagarna så här. Och jag läser ifrån andra Timoteusbrevet kapitel 3, 1-5. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det här är ingen uppmuntrande bild som målas upp av människorna i de sista dagarna. Men det kanske är sidor som vi kan känna igen, både i oss själva, vissa grejer, men också i andras liv. Men det som framförallt har stannat kvar i den här texten, det är när Paulus skriver att det kommer vara ett sken av Guds fruktan, men man förnekar dess kraft. Ett sken av Guds fruktan, men förnekar kraften. För om jag bara ska tala utifrån mig själv nu, så är det allra bekvämaste för mig, det är när jag har kontroll på läget. När jag vet precis vad som ska hända. När jag kan greppa saker och ting. När inget oförutsägbart händer. Men dagens tema om Jesu återkomst. Om texten i Petrusbrevet. Att vi inte kan veta stunder och tider. Och även den här bilden som Frida har delat med vår församling, att en eld vill börja brinna. Det där är utanför min kontroll fullständigt. Därför kan det lättaste och allra bekvämaste för mig vara att stå här och säga att vi pratar inte så mycket om det där. Vi pratar om det som vi själva kan styra över, det vi kan ta på, det vi kan ha kontroll över. Men allt det som går utanför vår kontroll, det tror jag inte är så viktigt. Gud, han vill nog inget särskilt med ditt liv eller med vår församling eller med vår stad. Varför skulle han vilja det? Varför skulle han vilja något särskilt med oss? Nej, hörni, bara om ni är snälla mot varandra. Bara om ni följer den här regeln att allt vad ni vill att människor ska göra för er, gör det också för dem. Vi nöjer oss med det, hörni. För då har vi kontroll på läget. Men i det så förnekar jag kraften. Kraften som är mäktig att upprätta människor idag. Guds andes kraft som vill hela människor idag. Hela den som är sjuk. Andens kraft som vill sätta en hel stad i brand. Bildligt talat. Andens kraft som vill uppenbara sin härlighet för varje invånare i Kristianstad kommun. Han dröjer för att fler människor ska få upptäcka vem han är. Hur god han är. Att han älskar varje invånare som bor i vår stad. Att han har gett sitt liv för var och en som bor här. Han dröjer för att hans kärlek vill han ska kunna få utgjutas ännu mer. Ännu mer i vår församling, ännu mer i ditt liv, ännu mer i vår stad. Men här handlar det om att släppa kontrollen till det som anden vill göra. Jag tror att i de sista dagarna så kommer det bli ett hårdare klimat. Det kan vi läsa om och det har vi läst om. Människorna kommer vara hårdare mot varandra. Men jag tror också att när vi närmar oss slutet så kommer också en ny våg av en ny väckelse över vår värld. Där miljoner människor får ta emot Jesus som sin frälsare. Så låt oss lyfta vår blick. Låt oss lyfta blicken. I onsdag så körde jag och Rickard hemifrån Malmö. Och när vi körde så var det en tjock dimma. Vi såg knappt bilen framför oss. Men sen så körde vi upp bara på en liten liksom, backe egentligen. Det är väl den här Linderösåsen där man... Ja. Vi var uppe i alla fall på en höjd. Det kändes inte som att vi åkte jättehögt upp. Men bara när vi var där uppe så var det en sån mäktig syn. För dimman som var så där tjock, den var under oss. Och så var det som det ville liksom stråla fram lite av solens strålar. Och det där blev en sån tydlig bild hur... Det är så lätt att vi liksom befinner oss nere i dimman. Man ser knappt bilen framför, vägen fram. Vi liksom går runt här. Ja, som vi gör såklart, det är inte så konstigt. Men liksom med våra perspektiv bara. Men bara man kommer upp på en liten höjd så blev det ett helt annat perspektiv. Dimman, den fanns fortfarande. Men vi såg den från ett annat perspektiv. Och det där tror jag kan vara en bild till oss också. Hur Gud bara vill föra oss upp på sin höjd. Du kanske upplever att du befinner dig i en dimma just nu. som du inte riktigt vet liksom vägen fram. Men där Jesus vill föra dig upp och ställa dina fötter på en stadig klippa, så att du ser saker och ting från rätt perspektiv. Så att saker och ting får liksom rätt proportioner i ditt liv. Där vi får blicka in i Guds rikes verkligheter. För det är det här som är vårt mål med våra liv. Jag läser det från Uppenbarelseboken. Kapitel 21 och vers 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som var förr var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. En dag ska det här ske. Det här är ett löfte att lita på. Att en dag kommer vår kung, vår frälsare, världens skapare, din vän och din himmelske fader. Han kommer tillbaka till oss en dag. Och fram till den dagen så kan du få lära känna honom ännu mer. Fram till den dagen så kan han få uppenbara sin härlighet ännu mer för dig. Men då krävs det för många av oss att släppa lite på den där kontrollen som vi gärna har. För Jesus, han bryr sig inte om vi har ett sken av Guds fruktan. Han bryr sig inte om ett putsat yttre. Det är helt ointressant för honom. Paulus, han beskrev människorna i de sista dagarna innan Jesu återkomst. Och det är ingen vacker bild. Men innerst inne så kan det kanske finnas saker som vi alla kan känna igen oss i, mer eller mindre. Och det där är egentligen inte så farligt. Faran blir när vi inte erkänner det för oss själva eller för Jesus. Och istället bygger upp ett liv av ett gudfruktigt liv. En fasad av ett fint yttre. Men för var och en så finns det en inbjudan. Att få komma till Jesus. Att få omvända sig till honom. Att få förlåtelse för det som man bär på i sitt liv. För om vi vill att Jesus ska tända sin eld med den där tändstickan. Om vi vill se mer av hans härlighet. Av den där elden som får brinna. Så är det kanske först det som han vill göra i våra hjärtan. Att låta en eld få brinna i våra hjärtan. En eld som leder till att man vill lära känna Jesus mer. Att man vill leva för honom och ge sitt liv för honom. Men frågan han ställer till oss: vill du? Vill du att jag tänder den där elden i ditt hjärta? Vill du att jag tänder den där elden i vår församling, i vår stad? För det kan kosta på. Det kan kräva arbete för oss. Frågan är: vill vi det? Och jag tror att Jesus vill visa ännu mer av sin härlighet, av sin kraft. Jag tror att han vill hela den som är sjuk. Och jag ska avsluta den här predikan. Och vi ska gå in en stund till i förbön och respons. Och där vi ska få fortsätta att lovsjunga tillsammans. Och det kommer finnas förebedjare här längs med väggen. Och vi kommer smörja med olja som ett tecken på att ja, men jag vill ha mer av Guds ande i mitt liv. Men om du också bara på, ibland är det skönt att få göra konkreta saker. Där man får visa både sig själv och för Jesus. Att jag vill att den här elden ska få brinna i mitt hjärta, i vår församling. Så kan man bara på ett enkelt sätt bara gå fram till korset här och böja sina knän. För att visa det. Jag vill vara med i det som du Jesus vill göra i tiden som ligger framför. Jag vill inte vara en åskådare och titta på. Utan jag vill vara med. Herre, du kan räkna med mig. Jag vill vara med. Och om du på ett konkret sätt vill visa det så kan man bara helt enkelt få böja sina knän här. Man behöver inte heller göra det om man inte vill komma fram här. Utan man kan få säga det i sitt hjärta. Men ibland så är det bra med konkreta grejer. Mm. Vi ska lovsjunga tillsammans. Och sen är ni välkomna fram på förbön och så om ni vill.
Den här sången är från Jesaja 6. När Jesaja ser Guds härlighet och han bara faller ner och inser: åh, vad Gud är helig och vad liten jag är inför honom. Och jag tror vi behöver inse det som Sofia predikade om: hur helig, helig, helig Gud är. Så låt oss bara tillbe honom. It all.